En podcast från Aftonbladet.
Erik?
He's one of our own, Erik Niva. Det här är Simon som ringer och är på ett strålande humör helt enkelt. Hur är det med dig?
Nej, alltså inte riktigt samma uppåtvind känner jag. Har inte riktigt samma gratis energi som jag hade igår när jag stod utanför Arrowhead i Kansas City och alldeles dessförinnan hade sett Leo Messi göra 3 mål. Så jag har väl haft en bra VM-dag idag, men det var ett tag sedan känner jag fan. Och såg England mot Kroatien här i Dallas. Det måste ju vara 5 timmar sedan slutsignal och då började man ju mattas av. Så ja, jag kan inte säga att jag har liksom samma pepp i rösten som du tydligen har. Vad är det som gör dig så lycklig då?
Att jag sitter och kollar på Uzbekistan, Colombia här och det är ett jävla drama ska jag börja få tala om.
Ja, men det går ju dåligt. Vi vill väl att uzbekerna ska vinna och det gör de ju inte.
Nej, men vi har en halvtimme kvar och vi jagar kvitteringen. Vi och alla uzbeker. Så att, men jag tror på det här. Nej, men annars är det väl, jag tycker det är slående med den här dagen. Vi håller på att summera vår onsdag fortfarande. Är väl att man... Eller man, om man menar jag. Man dras med lite i den här amerikaniseringen av fotbolls-VM. Just det här att, ja men Mbappé, han gör 2. Messi gör 3. Och nu jävlar gör Haaland 2. Och nu är Harry Kane. Ska du, will you keep up? Och så där tror jag aldrig att jag har tänkt på fotbolls-VM förut. Men det är väl beroende på att det är det här landet som det spelas, tänker jag.
Och när Harry Kane är klar, då står Hey Jude där och sträcker ut armarna i en Kristus pose. Bara för att påminna alla om att just det finns fler som ska in i stjärnsamlarmatchen.
Åh, gud. Ja, jag är tillbaka på den där nivån nu igen. Ja, ja. Så där kan det vara. Du har ju alltså varit och sett England spela.
Stämmer bra. Och det... Ja, men det är också, alltså, det är en udda, apart men ändå livgivande upplevelse. AT&T Stadium är väl det liksom vardagsnamn som används på arenan här i Dallas. Och likt alla andra amerikanska arenor jag varit på hittills så är det ett sinnessjukt jävla rymdskepp. Ser otroligt ut utifrån, ser otroligt ut inifrån, men... Jag pratar med några av de andra som jag träffar på flera matcher i USA och de är lite så att ja, men man blir också ganska snabbt blasé för det är inte riktigt SoFi Stadium i Los Angeles som är liksom ytterligare en nivå. Och ja, men vad är det då? Arrowhead igår i Kansas City, ja men den har mer någon typ av lite apart så old school charm. Det här är ju just ett av de hypermoderna, superpåkostade rymdskepp som utifrån sina premisser dränker allt vi har i Europa. Men det är inte riktigt SoFi Stadium Los Angeles. Så nej, det går fort i bandy. Det går snabbt där ute i skogen vid mellantiden när det kommer till att liksom korrigera och justera sin egen intrycksbarometer.
Ja, det där påminner lite om liksom förhållningssättet som jag kan ha till typ huliganer och sådär. Att ja, man gillar ju inte de här hypermoderna arenorna så där, men ska man nu ha dem så vill man ha den allra, allra bästa. Ungefär så med lagen man sympatiserar med. Sig. Jag vill inte att vi ska ha huligan, inte att vi ska ut och slåss. Men om de nu ska ut och slåss, då får vi se till att vara bäst i alla fall. Den känslan. Och SoFi är alltså bäst.
Ja, det är det ju. Alltså, det är ju den mest påkostade arenan i världen. Den ligger där den gör i Inglewood, California, väldigt nära LAX. Och den är ju centrum för det som är något nytt, helt hypermodernt upplevelseområde. Och ja, när man får du möjlighet någon gång under turneringen så ska du åka dit bara för studiebesöket om inte annat. Jag tror vi pratade om det när jag var där. Du har ju skrivit om det, den här känslan av att ja, men, nu går jag in i en flygplatslounge som är 7-stjärnig och har plats för 75 000 besökare. Uzbeken gör mål! Uzbeken gör mål!
Oj. Otrolig jävla volley! Oj, oj, oj!
Uzbeken är här! Fy fan vad uzbekerna anlänt.
Jag säger ju det var därför som jag var på gott humör.
Fy fan.
Uzbekhumör liksom, var jag på.
7 minuters liksom upptrappningen till det oundvikliga kvitteringsmålet. Du visste att det skulle komma och absolut när det kommer så blir man ju på bra humör. Inget skit nu. Jag ser att han står och pratar med domaren. Det kan väl inte vara någonting.
Nej, nej. Här ska firas. Upp på reklamskyltar, sitta.
Ja, nu ser han ser jävligt uspekisk ut också, målskytten.
Fatsujalev är nervös.
Vad vet vi om honom?
Absolut ingenting. Han är uspek. Han har gjort mål i VM. Jag tror jag älskar honom.
Det är ingen offside.
Nej, det är ingen offside.
Det är ingen offside.
Och sen kommer volleyn. Nu kommer volleyn snart. Inte ute. Yeah. Supervolley.
Målvakt, bror.
Ja, ja.
Ja, men nu blev det så här. Alltså han som skjuter volleyn ser inte ut som en riktig uspek. Och jävla vilken märklig bollbana det där blir. Alltså målvakten gör något fladdrigt, dumdristigt och dåraktigt som tar bollen till insidan av stolpen. Att den inte går in direkt är ju helt ofattbart. Men sen spinner den iväg i någon märklig båge ut och sen in igen runt ribban liksom. Och våran uspekkamrat kan raka in det från 30 cm och ta all ära. Och där står den kolumbianska målvakten och ser dum ut. Där står Davinson Sanchez och ser dum ut, vilket han ofta gör i olika försvarsrelaterade kontexter.
Ja, Davinson Sanchez, ytterligare en av de där som världserövrarna som bara inte var det. För att de gjorde dumma klubbval i livet.
Det var ju under den tiden då Tottenham hade någon idé om att vi liksom var väldigt precisa i våra värvningar. Pochettino skulle få medel att röra sig med, men det skulle mer eller mindre vara en spelare per transferfönster och de skulle fuck i mig sitta. Och Davinson Sanchez var ju så här, men vi hann plocka en spelare, liksom den unga, uppåtgående potentiella storspelare som Pochettino ska slipa till. Vart har vi precis det största råämnet vi någonsin kan behöva? Transferfönstret. Ja, vad fan kan det här ha varit? Är det sommar 2017 kanske?
Och kanske 400 miljoner. Extremt.
Nej, mer tror jag.
Alltså jag tror att det var hysteriskt mycket pengar då med 400 miljoner. Jag tror att det var i dagens penningar värde 2,5 miljard ungefär så tror jag.
Ja, nej, men lite så var det väl. Och ja, nej, men han röker på det där som ofta engelska försvarsspelare gör, att ja, du blandas av fysiken, du ser att han är jävligt tidig i en utvecklingskurva, vad mån det bliva ifall bara den kurvan förblir obruten på vägen uppåt. Ja, nej, men problemet var att liksom, kurvan är klar. Det blir inte mer. Det ni ser är det ni får. Han är inte möjlig att coacha upp till högre höjder än så här. Oh, kolumbianen, bra bryt.
Nej.
Det ser inte det jättebra ut det. Fan, uspekar som kastar sig, uspekar som hoppar, uspekar som slänger sig och flöker sig. Och allt det
här är otroligt bra poddmaterial. Live-kommentering ett dygn senare. Det är toppen.
Ja. Ja, men det är uspekentusiasm. Jag kände att jag behövde ändå ny energi in i inspelningen. Englands energin hade ebbat ut, men nu får jag uspekenergi och det är vad jag behöver. Men nu låter vi som några andra poddare, någon duo som har gjort det väldigt mycket, som vindlar iväg i 18 minuter men sen alltid ska återknyta till där de faktiskt befann sig. Apropå din vilja att se dina huliganer i alla fall vara framgångsrika huliganer. Det här måste ju vara det mästerskap, jag skulle säga Qatar inkluderat, med absolut lägst huligan-diskussion hittills. Det finns ju inte. Alltså det fanns väl någonting som det alltid finns i brittisk press in mot mästerskapet, att så här många engelsmän och skott där måste lämna in sina pass. De får inte resa utomlands i anslutning till ett fotbollsmästerskap. Därför stoppas huliganerna. Men jag gissar att liksom de 18 Falkirk som röker någon gryningsräd efter Motherwell borta, det var ändå inte de som skulle åka. Det var inte deras show. Och när det från Sydamerika så vet jag ju, eftersom att jag följer det med lite oproportionerligt stort intresse, att just Vélez Primera Linea, alltså den första linjen av Vélez Barra, ja, den har blivit stoppad på olika premisser. Aj, aj, omställning för Colombia. Målvakt, nej men bror!
Det här är svagt!
Nej, vad
måste vara.
Vad står du och viftar om? Det är bara rädda bollen. Lucio Diaz, och så blev allt trist igen. Ah, det var rädda bollen.
Tre bra minuter.
Ja, det var det. 3 minuter med spekenergi och en huliganobservation kring det faktum att, ja, där också så får väl FIFA, skapar väl FIFA sig precis det mästerskap som de tycker sig behöva. Och det är klart att det är väl inte lika mycket att problematisera att de håller huliganerna borta som att de är så stjärnkultifierade. Men det är ju absolut ett tecken i tiden för liksom huligan, firma, ultraskulturen. Oavsett hur man nu värderar den så får man ju säga att den historiskt sett har varit motståndskraftig. Det har ju pratats i åtminstone hela min livstid om att den kulturen fanns och så sattes den under tryck och så utsattes den för repression och så skulle den hållas borta från mästerskapen. Och så kommer Ryssland till Marseille med 10 000 jävla yrkessoldater. Och så var det väl tydligen en levande fråga alltjämt. Men nu känns det verkligen inte som en levande fråga. Nu känns det väl lite som vi var inne på igår att ja, kanske om Argentina går långt för då kommer Vélez Primera Linhea sig in och komma in på något jävla sätt. Men annars är det ju ingenting. Annars finns inte den dimensionen. Utan det kan vara något liksom viralt slagsmål mellan två exiliranier på olika sidor med ett politiskt spektrum. Och det kommer säkert filmas några fylleskott där som liksom kör en råsop som missar grovt. Men det är ju något helt annat än organiserad huliganism, vilket känns utraderat från VM 2026.
Ja, det är ett väldigt kliniskt och hygieniskt fotbollsmästerskap. Det är bara att konstatera det. Det är inte som, alltså vill man ha någon form av kravaller så får man väl gå på basketguldsfirande i New York eller så där. Det verkar vara sanktionerat, för då är det företrädelsevis liksom amerikanskt företeelse att man är runt och röjer och väter stan och varenda, men fotbollshuliganer gör sig nog inte särskilt mycket besvär. Jag tror att det kan bli rätt så hårt drabbat om någon skulle försöka.
Jag är nog den person i västra hemisfären som har brytt mig minst om Knicks in five, men det kunde jag ju inte undgå, det här klippet med någon jävel hivar en vägkon bakåt uppåt över sitt eget huvud och sätter en jävla 3-poängare på gässan på någon sopa 30 meter borta. Så det har ju något. Ja, men usbekmålvakt.
Ja visst, bästa konen som Thomas Öberg, om man säger så.
Ja, jag var aldrig en Bob Hundman, aldrig någonsin.
Vad fan är det du säger? Det här är chockerande nyheter.
Jag har några polare som lever och dör för Bob Hund och jag var iväg med dem på någon resa för något år sedan och vi var nere i Helsingborg och så plötsligt skulle de avvika för att Bob Hund hade ett framträdande nere i det där kulturhuset nära hamnen. Och då visar sig att liksom kärnan i det framträdandet för att Bob Hund nu tog på sig kanindräkter och hoppade runt i någon utsträckning ackompanjerade av sin egen musik. Och ja, nej, det
Teddy
finns kultur och konst.
Eller vadå?
Ja, jag vet verkligen inte. Jag vet verkligen inte. Men det finns konst och kultur som är för mig och detta var inte något av det.
Du, vi ska ge oss in lite på halvpunkta upp och spalta upp vår dag, men vi drar igenom först på väldigt, väldigt 2 sekunders fart. Din position?
Frisco utanför Dallas. Det som är din och svensk gängets bas. Dit jag nu har återvänt lite halvt motvilligt för en natt. Men det är just bara för att checka in och käka middag med er när ändå England-Kroatien gick i Dallas. Jag ska vidare söderut imorgon och det ska i och för sig ni också. Och för första gången hittills måste jag ändå säga att jag är lite avundsjuk på er dag på ett sätt. För ni ska på roadtrip, ni ska ut på vägarna ner mot Houston och ni ska liksom göra playlists inför bilfärden och ni ska stanna på en jävla diner en tredjedel av resan in och nej, det låter ju fantastiskt. Så för första gången känner jag ändå att fan, svensk campen kanske har någonting på mig.
Då är det du också lovat att ge mig en halv playlist eller sådär. Någon jävla
det kommer jag inte hinna. Det kommer jag inte hinna. Nej, nej.
Så pass. Du får 2 stavelser på att summera status.
Okej, okay. Jättetrött för att jag sov i max 3 timmar per natt sen jag kom till USA för, eller sen jag kom till den här sidan av Atlanten för 8-10 dagar sedan. Och det börjar kännas, så jag behöver ju den där energin, jag behöver 3 mål av Messi, jag behöver England-Kroatien 4-2, jag behöver 5 usbekminuter. Och jag behöver veta att jag ska till Guadalajara imorgon. Men jag går fan på hörntänderna sömnmässigt, det gör jag.
En vecka in, knappt ens det. Ja, det är sådär. Jag har ju stunds i steget som sagt.
Och varför det?
Nej, men usbek!
Ja, men det, usbeken är borta! Usbeken fanns i 5 minuter. Ja, nu är det no usbek. Jo, ja, men nu ska du vara jätteledsen. Nu ska du liksom vara usbekdeprimerad.
Nej då, nu byter vi grejer. Är det Chames ut? Ja, kan det vara.
Skulle du säga att Chames ska sorteras in bland våra stora liksom, avvinkningar?
Avvinkningar i bemärkelsen?
Att vi tar farväl av Leo Messi, vi tar farväl av Cristiano Ronaldo, vi tar farväl av Luka Modric, av Neymar, av Manuel Neuer, av Edin Dzeko. Och så långt är det odiskutabelt. Men är det en uppräkning som ska kompletteras med James Rodriguez?
Nej, alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Alltså han är väl inte ens störst i Colombia längre. Luchito Diaz. Och han dansade ett VM, var det inte så?
Jo.
Jag vet fan om det räcker för att... Alltså konkurrensen i Colombias ekolon, deras ikonografi, känns som att den är lite för hård för att vi ska sortera in honom där. Jag, i min värld så är han inte topp liksom 3 i Colombias fotbollshistoria. Och då vet du fan om han kvalar in till någon slags Last Dance of the Goats sammanhang.
Hade han haft Valderramas hår så?
Exakt, och gjort en säsong eller två i Montpellier, då hade jag lätt tagit in honom.
Alltså det finns ett väldigt, väldigt starkt och lättillgängligt case för att James Rodriguez är en mycket större colombiansk fotbollsspelare än vad Carlos Valderrama var. Och caset emot är ju ganska mycket höljt i en mytologisering av gamla tider och gamla villkor.
Och sånt jobbar vi inte med.
Exakt, det är jag. Jag befinner mig fortfarande på den sidan. Men jag ser ju att, ja, ger det 20 år till... Och klipp bort ett hår ur diskussionen, så jag är väl inte så säker på att James Rodriguez per automatik ska hållas utanför liksom Colombias prispall. Men skitsamma, jag accepterar att jag fick ett svar på frågan jag ställde och nu kan vi gå vidare med det.
Det kan vi, och så kan vi gå igenom lite Last Dance of the Goats. Det behöver inte vara mer komplicerade eller nischade än sådär, men jag har ju sett och skrivit om Cristiano Ronaldos premiärmatch i hans 6:e VM. Och
jag såg bara typ
liksom, Harry Kane.
Jag såg kanske totalt 20 minuter av Portugal. Oh, Colombia igenom. Det är en jävla massa folk. Det är få usbekar. Var är kosan av? Där är kosan av. Ja, nej, men var det så illa som man har fått det antytt för sig med Cristiano?
Ja, alltså, ja, det är en sak att Cristiano var stillastående och blek och blockade ytor där de borde öppnat ytor och ta avslut han inte borde göra och sådär. Det är en sak. Det är på sätt och vis mer allvarligt att de här som ska driva Portugals spel fram till Ronaldo var så i helvete dåliga. Så att Bernardo Silva inte bara liksom misslyckas med massa saker utan att han är så perifer i matchbilden på något sätt.
Vet du varför det är så?
Nej, varför är det så?
För att han sen igår eller en Real Madrid-spelare, då kan man liksom, då kan man flytta lite in och ut ur matcherna, va?
Ja, jävligt rimligt i så fall. Nej, och många, alltså det jag skrev att det var typ Neto och Chaneves, det är de som springer i matchen, alla andra är totalt stillastående. Och Roberto Martinez är, han befinner sig där han befinner sig och gör inte det byte som skulle kunna förändra något, vill säga att faktiskt sätta in till exempel Gonzalo Ramos och plocka ut Cristiano Ronaldo. Så att jag tror att det gör fruktansvärt ont att se alla de andra stora VM-galacticos springa, göra mål, glänsa, leda sina lag.
Alla de andra tjurarna.
Exakt, och var Cristiano Ronaldo och känna att nej, jag kanske inte fullt ut orkar här längre. Och den ambition jag har kvar är någon form av överambition där jag bara blir blir dum i mitt spel. Det är lite sorgligt att se det faktiskt.
Oerhört intressant ifall man skulle kunna få någon form av mental inblick. För naturligtvis så är ju en extremt stor del av hela Cristiano Ronaldos enorma framgång och otroliga karriär, hans förmåga att aldrig tvivla. Men han har aldrig behövt tvivla eftersom att han alltid har varit bäst, eller i alla fall bäst bland de varelser som vandrar på jorden. När han själv eventuellt inser att han inte längre är bäst, vad händer då? Och för den delen, ja, men inser han det, accepterar han det? Har han den möjligheten att se sig själv utifrån? Jag vet verkligen inte. Jag har ingen kapacitet att svara på huruvida Cristiano Ronaldo inser att han inte håller längre, eller huruvida hans övertygelse om den egna förträffligheten är så oresonlig att han inför sig själv tycker att det är alla andras fel. Det vet jag verkligen inte.
Inside Blågul. Jag, Per Boman, Linn Nordström, Johan Flink och Malin Wahlberg.
Vad fan håller ni på med, grabbar? Upp och sprutar ner sig själv med champagne.
1-1. Noll varningar. 8 byten i varje lag.
Och spelarna, jag frågade några idag, men vad ska de säga? Men alla tyckte att det var en kanonlåt.
Inside Blågult är med dig hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Nej, det är ju den frågan jag driver och den tesen jag driver i den text jag skrev. Att jag vill ju tro att det är så. Alltså om Sverige kunde få tillbaka en Zlatan Ibrahimovic med det gigantiska egot och självbilden där han fullt ut accepterade intellektuellt och på alla olika plan, känslomässigt och emotionellt, att ja, jag är inte den som ska starta den här matchen för att de här andra kan springa mycket mer. Och det är mycket bättre, det passar matchbilden mycket bättre. Jag har saker att tillföra, men det kanske inte är 90 minuters arbete. Och kunde han acceptera det så tror jag att man kan göra Cristiano Ronaldo till en vuxen fullt ut. Att vi behöver fortfarande dig. Vi behöver dig som ledare, som förebild. Vi behöver dig en kvart, 20 minuter där du kommer in och gör de sakerna som bara du i hela världen kan göra. Men vi behöver faktiskt inte dig i 90 minuter match ut och match in och mot Kongo Kinshasa i en VM-premiär. Jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt att förklara det för honom. Men jag tror ju också, om man pratar om liksom den psykologiska insikten i den politiska truppen, och jag stal väl lite ett begrepp som Gianni Brera, som du är bekant med, men kanske inte så många andra, alltså en italiensk så här legendarisk fotbollsjournalist som...
Ja, det var länge sedan.
Det var länge sedan. Det är 50-60-talet, hela deras sportprosa liksom. Han pratade om i en annan kontext, den handlade om liksom domarna och Juventus och sådär, så pratade han om Suditanza psychologica, alltså en psykologisk underkastelse. Och jag tror att det är exakt det vi ser i Portugal, att de kan inte tänka sig en annan värld än att Ronaldo är Gud och Jesus och den helige ande på en gång. Trots att de liksom har den bästa generationen fotbollsspelare någonsin har haft och att han inte är lämpad att leda den längre, så är det fortfarande så att de har så svårt att tänka sig en värld utan honom.
Nej, och det är väl apropå det vi pratade om igår, liksom ett argentinskt landslag, ett oerhört stolt och kapabelt argentinskt landslag som existerar enbart för att ge Leo Messi ytor och boll. Ja, vad händer med ett sånt landslag ifall inte Leo Messi längre förtjänar ytor och boll? Det vet vi inte, för att än så länge är det bara konstaterat att det är en rätt bra idé att fixa manöverutrymme åt Leo Messi. Men den dagen som han inte längre presterar, vad händer då? Gissningsvis så kommer Leo Messi redan ha klivit av, för han har vunnit sitt VM-guld. Och han tycker inte själv att han definieras av huruvida han kan räkna in 1000 mål eller inte. Men den tanken tar den ju också någonstans. För jag kan väl hävda att det går att argumentera för att Cristiano Ronaldo redan har gjort den förflyttningen som du efterlyser. Den gjorde han väl under och efter VM 2022. Så fort det drar ihop sig när Leo Messi är på väg mot pokalen i det här eviga dödsracet mellan de två, ja, då skickas ju Cristiano Ronaldo till bänken. Mm. Och hans ersättare, den ganska mediokra Gonzalo Ramos, han vräker in mål.
Och hattrick på en halvlek typ, eller var det inte det?
Ja, men det var ju något sånt. Och det uppstår samsyn kring att ja, det är klart att detta är det bästa för alla parter. Cristiano får ju såklart vara med om han vill, men alla ser ju, inklusive honom själv, att det i så fall är från en avbytarbänk medan de kapabla killarna gör sina grejer. Och det tuggar ju någonstans i sig. Han vänder ju inte på klack och fot i Qatar och säger fuck this, nu har ni sett mig för sista gången. Utan han lämnar den turneringen bänkad, utstött och bortvald.
Och 37 år gammal.
Och dyker sen ändå upp när det är dags att börja rulla EM-kvalet mot något jävla Azerbaijan eller något Lettland borta. Och det säger ju en massa saker om honom. Jag tror väl att mest av allt säger det väl någonting just om hans psykotiska vilja att bygga ett legacy som aldrig går att rasera. Att nå de där 1000 målen och allt det andra. Men ändå att viljan att uppnå saker sportsligt, vilka grunder som helst det nu byggs på, ja, den viljan är ändå större än liksom egot och stoltheten och kapaciteten att tugga i sig att du har blivit bortvald inför världens ögon. Leo Messi vinner VM-guld och hans lagkamrater bildar liksom triangel, bildar pil bakom honom i täten, medan du får sitta på bänken och se Gonzalo Ramos ta din plats. Vad gör du med det här, Cristiano? Jag dyker upp på Lettland borta och börjar på bänken och tar det därifrån. Det är ju inte ingenting där, inte.
Nej, han är fullkomligt otrolig faktiskt på sitt jävla sätt, men lika fullt en belastning mer än en tillgång faktiskt i, just här och nu.
Eftersom att du såg Portugal, det är ju numera, gissar jag, att jag inte är riktigt del av de strömningarna längre, men jag har gjort det tillräckligt många år för att tro mig veta. Att jag skulle tro att en av de truismer och liksom mobbsanningar som blir giltig på sociala medier en dag som denna, det är den om Roberto Martinez, den stora tränarbluffen som åker runt i konsultkostym och vaskar olika gyllene generationer kontinenten över. Och ja, alltså det finns ju den argumentationen. Det finns ju såklart underlag för att driva den. Men nu är det som att det är 110% av sanningen och det finns inget motargument. Du har sett Portugal idag, du har sett Portugal över tid, du har sett Roberto Martinez över tid, men du känner ändå att vad fan går han inte in och lyfter ut Cristiano för? Okej, fair enough, men hur ser motbilden ut? Vad är argumentet som gör att Roberto Martinez kanske ändå kan göra något med Portugal även i det här mästerskapet?
Nej, men det där är ju knäckfrågan. Alltså, den är inte lätt. Liksom. Alltså, vi har väl alla sett det här klippet när Luis Enrique liksom dundrar ut mot Mbappé under tiden i PSG och talar om någon sorts Michael Jordan-tal för honom om att han måste, trots att han är bäst i världen, underordna sig laget i någon bemärkelse. För att annars så blir han aldrig stor på riktigt. Och lite den sortens tal, den sortens förmanande tal, behöver Roberto Martinez ha med Cristiano Ronaldo. Och för att kunna ha det så måste du också ha en status och en trovärdighet i det du gör. Och det är väl knäckfrågan. Har han det? Är han så stark?
Vad fan gjorde han inte underverk med Andy Tate i Swansea då?
Ungefär så. Och, ja, jag vet inte om han bara ska vänta in någon form av allmän press. Det är också en sån här kittlande sak att jag vet att i Qatar, när då Cristiano sätts på bänken, då finns det ju en bred opinion. Jag tror att det var Rekord eller någon sån där som hade, eller Abola, som gjorde en sån voxpop, en stor opinionsmätning där 70-80% tyckte att det är nog dags att Ronaldo inte har en plats i startavan längre. Och det har ju vänt nu. Alltså nu tycker folk i Portugal på vägen till VM att ja, men Ronaldo, det är ingen snack, han ska ju starta liksom.
Ja, men det är verkligen,
och det är så svårt att förstå.
Ja, nej, exakt så. För jag var nere med Linn för ja, men ett drygt år sedan, 13-14 månader sedan, och gjorde fotbollsresan Portugal. Och då var ju såklart Cristiano, hans position, hans status, hans fenomen en del av liksom utforskandet av portugisisk fotbollskultur. Och det var jättetydligt just att hur vi än närmade oss frågan och vilka vi än pratade med, alltså samsyn kring Cristiano Ronaldo skulle leda det portugisiska landslaget framåt. Mm. Och det här är alltså för ett år sedan, det blir våren 2025, det är 2,5 år efter Qatar. Och vad har han gjort för att vända opinionen? Han har varit melodramatisk i Qatar eller i Saudi. Han har liksom varit oerhört känslosvallande kring både gjorda mål och bortslagna chanser i Al-Nassr. Är det det som har liksom gjort så att folk har svängt? Så kan det inte vara. Och nej, jag vet fan inte. Men något har ju hänt. Och här kommer Colombia. Nej, utsidan av målet. Mm.
Vi ska gå vidare och jag vill passa vidare det som jag hörde på Fox som talade om att en spelare i England had his third multi-goal game at a World Cup.
Third? Lätt lågt, hade trott mycket mer. De vräkte ju in mål mot Panama i Nizhny Novgorod där jag... Det var ju på den tiden Harry Kane fortfarande spelade i Tottenham. Jag kommer inte ihåg vart jag började den VM-dagen, men, ja, men gissa. Sankt Petersburg eller kanske... inte colombianen. Nej, det var inte Kaliningrad, det var det inte. Men det var ju avlägset. Och antingen kunde jag ligga kvar i det som eventuellt var Sankt Petersburg. Eller så kunde jag köra 4 timmar på ett flyg. Gå upp 06.20 för att se en betydelselös match mellan England och Panama. Och jag vet ju varför jag valde att göra den resan. Och det var ju, apropå, jag var så här, one of our own. Ja, det var Harry Kane som då gjorde sitt första VM för England. Och minns jag inte alldeles fel hade han väl haft en multi-goal game redan i turneringens första match. Tunisien gjorde han väl båda målen i, eller?
Ja, då kanske, ja, det stämmer väl.
Och sen var det Panama i Nizhny Novgorod.
Ja, det gjorde 3-3 mot Panama. Eller?
Minst. Det var något han fick nu alla boll på klacken som loopade in.
Och så straffar
in.
Grejer.
Ja, dundrade upp bollar i krysset på straffarna, exakt. Och sen var det Belgien i Kaliningrad sista, sen Colombia, sen Sverige. Ja, nej, då var det väl det multi-goal. Gjorde han ingen multi-goal game i Qatar, alltså? Iran kändes som att han knappt gjorde något mål mot. Jag kommer ihåg att han gjorde mål mot Ecuador.
Senegal gjorde han mål mot.
Ja, det var Senegal jag menar. Ecuador var något annat. Senegal gjorde han mål mot. Ja,
han är ju så att säga nära att göra 2 mot Frankrike.
Det, ja, eller nära och nära. Det är rätt högt över. Men vi...
Ja, han sätter den straff, missar den.
Jag får lita på din statistik. Det var hans third multi-goal game.
Det är Fox statistik.
Mm. Ja, men du väljer att upprepa den. Vart vill du med detta?
Mest leda in i bilden, för att det är väl Harry Kane någonstans som man kanske vill prata om. Utöver att England faktiskt såg ut som England of Yorn igen.
Ja, och det är ju alltså... Alla från vår generation har väl olika gradering i någon sorts hat-kärleksrelation till allt vad den engelska fotbollen är. Jag är ju den som har väldigt nära till kärleken och som försöker stå emot det lättillgängliga hatet. Alldeles oaktat vad som har hänt mellan 1986 och 2026. Så jag är quite an easy catch liksom. Det räcker att de går framåt och spelar rakt i 20 minuter. Så tänker jag att fy fan, liksom... England, the Lord is my shepherd och hela den där skiten liksom. Så det var ju uppmuntrande. Men ja, vart är du vill med Kane? För jag kände väl att ja, Harry Kane, det finns ju ingenting han gör idag som får mig att känna nya saker för honom eller den spelaren han har blivit. Men nu tycker jag ändå det är värt att liksom investera lite analys och reflektion kring hans match idag, eller?
Nej, alltså det är mer generellt. Harry Kane är väl så här, det är väl frågan, är Harry Kane världens bästa fotbollsspelare 2026? Det är mer där som han är en fråga som faktiskt är värd att fördjupa sig lite i. Och där är väl det här ytterligare ett argument på något sätt för att jag tycker att han är det.
Jag vet faktiskt inte vad jag tycker. Jag tycker ju någonstans utifrån att jag får lov att stå fast vart jag var i min fotbollsberusning igår, att det är nog fan Leo Messi som är världens bästa fotbollsspelare då, nu, för alltid. Men ja, om man ska acceptera att han har spelat i MLS, ja, liksom kandidaterna, såklart Kane, såklart Mbappé, såklart Olise, tycker jag verkligen. PSG-folket, Uzbek.
Uzbek som sneker.
Hade Kvaratskhelia spelat ett lag som hade kunnat göra något i VM, hade jag hävdat att han är liksom förstahandsfavorit. Samtidigt är Harry Kane en bredare spelare än Kvaratskhelia. Ja, det är klart han är. Han behärskar fler saker. Han gör mer för sitt lag rent liksom mentalt. Och ja, vad fan ska man säga? Strukturellt också för den delen. Han är ju bättre på att spela fotboll. Men Kvaratskhelia är snabb. Det ska man fan inte förringa i sammanhanget. Ja, nej, jag vet inte fan vilka de andra frågorna kom det. Ousmane Dembélé.
Längre, absolut inte. Det är vi får se. Alltså. Som är närmare där kanske. Men, nej, men alltså, det finns ju, det har inte funnits så jävla många spelare som har det otroligt breda spektrat. Alltså, han är ju en Francesco Totti, fast en bättre striker.
Andrea Pirlo, Francesco Totti och Alan Shearer, ifall vi ska vara spursiga.
Och det kan vi nog vara, tror jag. Nej, jag tyckte att det... Jag vet inte om talar för dem eller emot dem att han också är renons på personlighet. Att det gör dem lättare eller svårare att tycka om för de som är lite mer öppna i sitt sinne. Sådär. För han är ju en jävla filmduk. Liksom. Man kan projicera vad som helst på honom. För att han har liksom inga... Det är inga tatueringar, det är inga skandaler, det är ingen personlighet, det är liksom inget... Ingenting. Det är bara fotboll och det är det som finns.
Ska jag berätta vad som kommer att hända och vad som inte kommer att hända?
Skandaler eller?
Nej, tyvärr. I wish. Alltså, det hade piggat upp. Uzbeken! Fan, de är där, Uzbeken. Ja, nej, men alltså, det som kommer att hända är ju naturligtvis att England förlorar på ett väldigt tårdrypande sätt i antingen en kvarts eller en semifinal. Och förmodligen är det väl inte Harry Kane som missar den här gången. Det kan absolut vara det. Men gissningsvis är det väl Jude Bellingham som missar den här gången. Och så blir det en väldigt engelsk dramaturgi kring det faktumet. Men ifall man ska leva i den parallella världen där England faktiskt övervinner sig själva, all historia, rätt många odds och allt överhuvudtaget kan tänka dig och vinner VM efter 60 years of hurt, ska jag säga vad som kommer hända då?
Tell me.
Declan Rice Ballon d'Or. Just because.
Ja.
Tro mig.
Vet du vad jag säger då? Då säger jag, the future, it is what it is.
Ja, nej, och det är en referens som kanske förtjänar att förklaras, kanske inte, det får du avgöra.
Ja, det är din tro och referensförklarare. Sankt Petersburg, ja, tror jag.
Nej, absolut inte. Det förstör ju alltid för att det skulle vara i Sankt Petersburg. Det var ju Volgograd, staden som förr hette Stalingrad och som har haft en ganska liksom stark signifikans när det gäller att sätta den egna staden i en position där han har ganska stor betydelse för världens utveckling och liksom världens kurs. Det är ju inte för stora ord att säga att världen bytte riktning i Stalingrad, där sovjetiska krypskyttar med skicklighet och strävsamhet gradvis höll tillbaka Hitler-Tyskland så mycket att andra världskriget i förlängningen fick en annan utveckling och en annan utgång. Och ja, det går ju liksom inte att överdriva betydelsen av det som hände i Stalingrad 1943-44 eller när fan det nu var den belägringen ägde rum. Men vad fan blir det då? Knappt 30 år senare, 75 år senare, då har stan bytt namn. Ja, nationalstaterna för den delen också bytt namn. Sovjetunionen har blivit Ryssland. Ryssland har annekterat Krim, kapat åt sig Donbass och stora delar av Luhansk. De får ändå arrangera VM. Okej, är det där vi är? Ja, det är där vi är. Vart spelas VM? Ja, bland annat i det som förr hette Stalingrad, men det som nu heter Volgograd. Okej, vilka spelar där? England spelar där. All right. Ja, England, Storbritannien, de hade ju en del att göra med första världskriget. Det är klart att det finns lite signifikans att trampa runt på just den jorden och se de här enorma krigsmonumenten som de har rest där, för det är klart att då kommer ju hela tyngden av den globala historien och liksom världens alternativa banor och scenarier, alltså den kommer ju i kapp, och nu ska England spela VM-match här. Hur fan ska liksom folk förhålla sig till det? Vad tänker spela de allt det? Det är ju sinnesvidgande perspektiv. Och det sitter Harry Kane på ett podium och någon journalist gör ett tappert försök att formulera just detta. Den här platsen, det är ju en av de viktigaste i världshistorien, i synnerhet för liksom våra generationer. Hur känns det, Harry Kane, att spela fotboll på just den här platsen, i den här staden där så mycket har hänt? Vad säger du, Harry Kane? Ja, Harry Kane funderar i ett par, tre sekunder. Funderar nog faktiskt i 5-6 sekunder, för det här är ett svar han ändå lägger vikt vid. Och sen tar han mikrofonen och säger, well, history, it is what it is. Och sen finns det fan inga följdfrågor att ställa på det.
Nej, den är stark. Den är jävligt stark, den.
Och vad sa du, apropå Ballon d'Or, the future, it is what it is.
Så är det. Frågan är, vi tickar upp ganska långt. Jag hade någon idé om att prata om någon spelare och sådär, men jag tror vi skiter i det. För du vill driva tema och innan vi är alldeles för långa.
Absolut. Man vill alltid driva ett tema när det är 97:e stopp, 97:e spelminuten i Colombia och Uzbekistan. Nej, men så här, jag tycker väl ändå att det är dags för att i just det här sammanhanget och den här kontexten ge en jävla shout-out till kungarna i FIFA. Alltså vilka jävla chefer de är ändå. Fy fan vad de har fixat och styrt upp. Och det har de ju. De har liksom kollat på vad i helvete som går fel med fotbollssporten, och så har de löst, kanske inte hela grejen, men ändå hela grejen. Det ska de ha, FIFA. Att det som jag ofta uppfattar som liksom övergrepp på själva sporten och någon form av överambition att markera vägval genom att skiffla ner nya regeldirektiv på ett världsmästerskap. Det har ju landat kanon. Alltså, reklamavbrotten givetvis åsidosatt. För det är att förbli en jävla styggelse som måste bekämpas och utrotas. Men därutöver, allt det här med dels att insparkar och inkast inte ska få tid. Men i högre utsträckning att byten inte ska få ta tid. Ännu högre utsträckning att du inte ska få ligga och kräva läkarvård under hur lång tid som helst. Och därtill får vi väl även inkludera deras nya sätt att hantera de varbedömningar som vi inte blir av med, i alla fall när det kommer till offside-situationer. Alltså, vi har ju fått en hyfsat tempostark fotbollssport tillbaka. Och än en gång, ja, minus för reklamavbrotten. Reklamavbrotten måste bort. Men allt annat, inte bara är bra i teorin, det funkar ju. Det har ju blivit bra i praktiken. Och där är kolumbianen 3-1. Och det här är ju ändå lite ovanligt för den 99:e minuten. Det här mästerskapet, och jag accepterar nu att det blir lite anekdotisk bevisföring, för jag har inte sett allt. Jag har inte sett så mycket som man gör ifall man sitter hemma och har det jävligt skönt i sin Stockholmssoffa snarare än att hasta till 06:40-flighten mot Kansas City. Så det är möjligt att det finns matcher som i någon mån motsäger min upplevelse. Men min upplevelse är verkligen att högre tempo i matcherna, färre avbrott, mycket mindre ståhej kring hela den här korrigeringen än vad jag hade förutspått. för min känsla var att det här har gått så långt, det är så cementerat, att jag kan inte bara knäppa med fingrarna och tro att du löser allt detta. Men helvete om inte FIFA knäppt med sina IFAB-fingrar och allt har blivit, om inte löst, så i alla fall markant mycket bättre. Och som sagt, nu gjorde colombianen mål i 99:e, och det innebär att det har varit ovanligt lång stopptid i den här andra halvleken. Men de matcher jag varit på, de har ju haft 3-4 minuters tillägg i första halvlek, 5, kanske 6 minuters tillägg i andra halvlek. Och det låter ju spontant som att ja, men det är väl det vad det har varit i FIFA-turneringar på sistone. Inte Premier League illa, men fan Qatar, det var väl också 10-12 minuters tillägg sett till en hel match. Jo, men då hade de ju inte de här jävla vätskepauserna som automatiskt genererade 6 minuter. Utan tar du bort dem och ser till det som återstår, då är den normala snitttiden, den normala stopptiden i detta mästerskap, det är ju 2 minuter i första och 3 minuter i andra. Och det är ju eftersom att spelavbrotten har varit mycket färre och mycket kortare. Det har spelats mer fotboll, det har simulerats mindre, det har maskats mindre, det har Kristoffer Nordfältats mindre, och det är ju ändå i allt väsentligt en jävligt positiv sak. Och jag vet inte exakt hur liksom opinionen har förhållit sig till detta hemma i Sverige. Jag vet inte hur mycket Jonas Eriksson har suttit driv i den ena eller andra tesen i någon studio. Det här kanske är liksom en gammal skåpmatsobservation. Men för mig är den ändå betydelsefull, och den ska fan riktas i en FIFA-riktning där inte mycket annat ljus annars släpps in. Det är i alla fall så jag känner. Jag vet inte fan hur du reagerar på detta löddrande.
Jag håller i det stora med om det väldigt mycket, och jag tycker också att det är intressant att det är ju lite en follow-up till det här när man bestämde i EM senast att man inte får gänga upp på domaren, utan det är kaptenen som pratar med domaren, alla andra, om du närmar dig domaren så är det gudkort, liksom, punkt slut.
Var det en EM-förändring? Var det EM som liksom förändrade hela den dynamiken?
Ja, det var det. Och det var ju så här, aha, alltså, var det så här jävla enkelt? Var det bara liksom att bestämma det och så slapp man ett problem som man har brottats med i den moderna fotbollen liksom i 30 år helt plötsligt, eller mer. Och det var precis så enkelt. Vi bestämde bara. Vi bestämde att, ja, som nu då. Vi bestämde att om målvakten håller på att fippla för länge med bollen och Nordfältar sig som nu så träffande uttrycker saken, ja, men då är det gult kort eller det är hörna eller bollen går över eller vad det nu är. Liksom. Det straffas. Sen kommer det ju behöva att liksom fila på vissa saker så här med att du får behandling, du får genuint ont och då får du inte komma in på plan på en minut och sådär. Vilket det kanske inte alltid är helt schysst så. Men i det stora hela, jättebra initiativ, jättesmarta, enkla lösningar på problem som har tyckts eviga och oöverkomliga.
Ja, men liksom folk filmar ju knappt ens längre. Alltså, jo, de filmar ju den enskilda situationen för att få en straffspark. Men de ligger ju inte och rullar i 72 sekunder. För de vet att gör de det, då ska de av plan. Och ska de avplana, ja, då är det 10 man under halvannan minut framöver. Och det kan straffas, det kan kosta. Och liksom stävja filmandet, förstärkandet, överdrifterna inom fotbollen. Det har ju verkligen sett som liksom en av våra stora kulturrötor. Fy fan, ser du spekarna nu på läktarna?
Vad gör du spekarna på läktarna?
De hade hattar som var liksom någon form av...
Spekhattar?
Ja!
Spekhatt?
En annan typ av spekhattar än jag tidigare hade sett. De var liksom rektangulära och platta. Och sen gick de ner. Nej, det är otroliga. Hur fan missar du dem?
Jag vet inte. Jag gick och hämtade saker i kylen som Johan Flink vill ha. Vår kollega och vän.
Vad då ska han på spriten?
Nej, han ska på drickyoghurt. Vi är nu 2026.
Fan, det var sportjournalisterna var bättre för.
Ja, absolut. Nej, men uspek i hatt. Berätta mer om uspek i hatt.
Ja, men jag känner att jag har inte terminologin. Jag har inte liksom hattvokabulären för att förklara vad det var vi såg. Men det var som att någon hade vikt så här, origami i fjärde klass och gjort en A-stor hatt av det som just var platt ovanpå men ändå rektangulär och någon typ av så såg den ut och så färgglad du spekfärger på det. Det fanns olika andra grejer så liksom olika varianter av fesar och albanhattar, du vet, de är lite filtiga, cylindriska varianterna, men de där var helt otroliga. Ja, men föreställ dig att din dotter Norma har fått i uppgift och liksom vika en stor motherfucking hatt av papper och papp på någon slöjdlektion. Och den ska vara platt upp till. Och sen ska hon ändå få ihop det med några enkla handgrepp. Så såg de ut.
Jag tror, ja. Tadzjikistan har någonstans, någon sån vet.
Sluta
jag, någon
veta sån, saker om tadzjikiska hattar.
Alltså, som typ ser ut så där. Men fan vet om det är någon överlappning där mellan tadzjikistanska hattar och de uspekiska. Men uspekiska hattar. Men nu har de gått på reklam här.
Fan, om det så fin. Ska bli det sista jag gör så ska jag någon gång framöver under detta mästerskapet gå till botten med hatttradition i Uzbekistan respektive Tadzjikistan. Men jag tror inte nu är tiden. Jag tror inte detta är timmen.
Det kan vara så. Johan Fling ska ha sin drickyoghurt och du ska väl upp alldeles snart, antar jag. Och jag ska
alltid upp alldeles snart. Upp alldeles snart.
Så jag ska packa för vidare transport till Houston. Och ta rygg på Sverige och midsommar. Vi ska fira midsommar i Houston.
Vad heter skit? Är det en Astrodome? Eller ligger den någon annanstans?
Jag har inte kommit så där långt i min planering ännu.
Är det Astrodome så går du ju att jobba med det rent Chris Härenstamskt liksom. Det går ju att få till temporeringen för att göra 94-referensen. Men alltså, den kan ligga vart fan som helst i USA. Det kanske inte ens finns en Astrodome. Och när jag konstaterar detta så får jag väl acceptera att ja, nu är väl substansen i poddmaterialet så svag att det kanske är dags att tänka på refräng och slutton.
Så gör vi. Vi går och lägger oss och vi ser fram emot en ny dag. Och då börjar det som jänkarna så träffande kallar day two of the World Cup. Kanske blir några multi-goals. Vi får se.
Det får vi. Vi hörs imorgon, hörru.
Tja, tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.